Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Alltså jag blir inte så rädd eller jag är inte särskilt lättskrämd, men det är klart att jag tycker inte om den här allt hårdare attityden som finns i samhället, för den på något sätt så skrämmer den mig, att vi i vår del av världen tar demokrati för givet. Den typen av frågor skrämmer mig, och att vi fokuserar på saker som svåra att påverka och sådär. Det som gör mig glad är att det trots allt ändå finns ett engagemang kring mycket saker. Och det finns en nyfikenhet och en vilja att lära sig. Jag tror vi behöver andas lite djupt ibland. Djupandas och tänka att det är nog inte så farligt, men vi behöver planera och strukturera och sätta upp ramar och mål för att reda ut det här.
Jag har hållit på med den här podden i över 6 år nu, och efter alla hundratals intervjuer så borde ju en och annan tanke om gemensam nämnare utkristallisera sig. Niklas Kämpargård är ett mycket bra exempel på en utav alla dessa gemensamma nämnare, nämligen strävan efter att kunna ta hand om sig själv. Jag heter Magnus Ormstad och det här är avsnitt 200 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Niklas är bland väldigt mycket annat en författare som har givit ut ett antal böcker. Och den allra senaste boken, Krishandboken, finns nu att köpa hos Naturkompaniet. Missa inte heller den helt nya podcast om krisberedskap som Niklas gör tillsammans med 2 kollegor. Podden heter Beredsam och finns där poddar finns. Mer information om det här avsnittet, lite länkar och information om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Och nattåg heter det, jag har verkligen lyxat till.
Vad skönt.
Första klass nattåg, jag har aldrig gjort det innan.
Alltså då är det första klass nattåg, då har du egen kupé.
Ja, ja, men det har jag haft innan också, men jag har aldrig haft med toalett och dusch.
Ja. Duschar du?
Ja, jag var tvungen att testa.
Ja. Hur var upplevelsen?
Det är ju som att duscha i en liten husbil.
Ja, just det. Och med som rullar.
Ja, jag duschade faktiskt när det stod stilla. För det stod stilla en timme i Stockholm. Ja. Så att jag pallade inte. Jag hade tänkt testa och under en gång. Liksom.
Jag har faktiskt aldrig åkt nattåget så här, med 6 bäddar i den kupén. Men jag har aldrig lyxat. Jag hade gått all in.
Nej, jag har ju åkt jättemycket tåg för länge sedan, men sen har det liksom varit en period där man inte har åkt mer än när man ska upp till fjäll så.
Nej,
precis. Men nu åker jag mycket, för nu är jag här mycket.
Ja, men det är, sitter du och jobbar då på tåget?
Nej, det är bara nattåg, så att det går, jag kliver på vid 10 hemifrån och är framme vid 6:30 då. Så.
Jag hörde en kompis som berättade för länge sedan, hans pappa i sin ungdom hade varit i England och haft sig interrailkort. Och så nu kommer jag inte ihåg vilka städer det var. Det var typ så här London och alltså någon stad längre, ganska långt norrut. Så han har liksom haft, alltså var han spenderade dagen i London och så gick han på nattåget.
Just det.
Och så körde så här varannan dag och så liksom sparade boendekostnaderna.
Ja, men det är skitbra.
Ja.
Vi gör ju ofta så när vi drar ner åt Europa med och bilar, så vi tar nattfärjan, även om det kostar lite mer med övernattning då. Sen är man helt utvilad när man kan åka hela dagen. Liksom.
Ja. Har du åkt? Det finns en massa biltåg också.
Nej, vi har aldrig gjort det. Vi har tänkt göra det flera gånger, men vi har ju, nu har vi inte det. Men innan har vi haft en, ja, vi har kvar den, en Land Rover, och den är för hög. Ja. Så det har inte funkat. Men nu har vi en vanlig Passat. Liksom. Och då skulle det funka, men jag har inte gjort det.
Land Rover känns ju som, ska man säga, en bil som är mest beredskap, prepping. Ja. Då blir det ju
Land Rover. Ja, det är det. Samtidigt så känns det lite märkligt nu när det är sådana fokus då på... Alltså det, Sverige är ju så svart och vitt. Du vet hur det är. Liksom, nu är det inne med klimat. Mm. Liksom, och då ska man... Då är det enda man ska ha i fokus. Liksom, och den som flyger, fy fy. När det finns massa saker man kan prata om. Det. Men så därför så känns det då lite konstigt att ha en Land Rover. Jag har ju inte den för att åka på Sveavägen.
Utan du stadspendlar inte?
Nej, utan jag har ju den för att åka i Afrika. Och åka ut i skogen hemma och så. Men det är ju en perfekt bil den dagen man behöver ta sig någonstans.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag brukar kasta lyssna blickar när man ser
en sån här. Nu har inte vi någon Defender, utan vi har en Discovery. Det är ju en lite mer. Men ändå. Men det är ju, vi var ju uppe i fjälls nu för ett par veckor sedan och 3 veckor sedan. Och åkte en cross country, Volvo cross country. Och vi kör ju fast såklart. Och så en liten bit fram så sitter plogbilen fast. Och jag försökte ju, jag ägnade 2 timmar åt att försöka spätta loss plogbilen, men jag fick ju upp. Vi fick inte loss den. jag kände liksom att, och då hade man ju velat ha sin Land Rover såklart.
Men den tuggar sig fram då?
Ja, det gör den. Det gör den.
Slänger på kedjor?
Ja, har man kedjor så är det absolut. Ja. Men Volvo har man ingen att ha.
Du får lyssna på, och ni som lyssnar, för nu känner jag att nu har avsnittet börjat. Ni kan ju titta om Vanlife, en just podcast det. Om husbilar och så vidare.
Precis.
Och jag vet att de har gjort något med några som har en gammal militär. Den här valpen, antar jag att det är. Som har byggt om den. Och de har ju pratat lite grann om, så att säga, om prepping och så vidare. Ja, skitsamma. Ett begrepp som vi kommer vända ut och in på. Kanske. Vi kommer definitivt nämna det. Det var kul när du kom. Det första du sa nästan när du kom in här var bara... Ja, nej, men jag har roat mig att gå omkring och leta skyddsrum. Då känns det verkligen som du är så här, living the brand.
Ja, det var ju lite kul. Jag hade ju en timme över här. Jag kom upp med nattåget på morgonen här. Och då kommer man väldigt tidigt och då blir det liksom innan allting öppnas. Och jag roade mig med att gå runt och titta efter skyddsrum och följa i kartan och titta vilka som faktiskt är utmarkerade.
Ja.
Och det är ju många som är det, fast alla är inte det.
Det skulle vara kul om du skulle så här leta skyddsrum i Stockholm, om du skulle gjort det genom att springa gata upp och gata ner och så här skrika i panik, skrika efter skyddsrum, skyddsrum.
Och det spännande är ju när man väl kommer in också, alltså det är inte bara att se skylten på utsidan, utan jag gick ju ner i några garage då. För att se hur det ser ut på insidan, så att säga. Och där uppe har jag all form av vägledning. Det sitter en liten skylt på utsidan, men sen finns det inget mer. Å andra sidan så fanns det ju en gång i tiden då, när det fanns ett system för detta, så fanns det ju folk som tog emot, så att säga. Och det hållet är vi väl förhoppningsvis på väg igen.
Nu kan jag tänka mig att om du skulle ta dig hela vägen in i ett skyddsrum här inne i Stockholms innerstad, då är nog sannolikheten extremt stor att om du väl öppnar dörren så möts du av flyttkartonger och gamla utslitna kök och så vidare.
Precis. Och det är lite kul, för man är, jag berättade det för dig tidigare här, att jag har varit ut i Karlskrona, där hemma där jag bor i Blekinge, så finns det ju otroligt mycket befästningar och ledningscentral och så vidare under mark. Och många av dem är inte i bruk längre, men då berättade en man som numera kör guidade turer där nere i ett system som han kallar för Om ryssen kommer. Och då vill han då återställa skyddsrummet som det en gång såg ut. Bland annat det som ligger under Stortorget mitt inne i stan. Och där har man ju liksom skrotat ut allting, tagit bort luftpumpar och sådana grejer. Men då har han letat runt om i Sverige och hittade till slut på Blocket någonting han ville åka. Ville köpa och åka upp och skulle hämta det där. Och då visade det sig att det är någon bostadsrättsförening som säljer ut det där, för att de tyckte det var någon gammal skräp som har stått. Så att det är nog mycket som är bortplockat på många håll som man inte riktigt har... Man har inte riktigt haft full koll på det i bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Det är nästan som, det skulle kunna potentiellt kunna vara någon slags här programidé för en tv-serie för SVT. Ungefär som där vi brukar titta på det, Husdrömmar.
Ja,
som man ska säga, renovera hus för så här... par, eller så här, organisationer, föreningar och entusiaster som ska renovera gamla skyddsrum.
Ja, ja.
Varsågod SVT, gör någonting med det här nu.
Ja, precis.
Vi ger dig den här idén. Vad säger du att du jobbar med när folk frågar? Hur beskriver du dig själv?
Ja, det är ganska svårt faktiskt. För jag satt, alltså jag är ju fotograf och skribent. Det är liksom så jag brukar säga. Och så är jag någon form av då, författare och utbildare. Jag håller ganska mycket föreläsningar och utbildningar, workshops. Men, och det är lätt att förklara för en svensk. Men jag satt och åkte tåg för ett tag sedan med en man från Mellanöstern. Och vad säger man till honom?
Det var så här, I'm a journalist typ, antar jag.
Ja, alltså, nej, men jag försökte då. Han undrade vad jag skrev om.
Mm.
Ja, jag skriver om krisberedskap och krisförberedelse. Och så.
Han bara, but you're in Sweden.
Ja, alltså, han förstod inte alls.
Nej.
Så det är ju också beroende på vem man berättade för, så att säga.
Mm.
Men jag är i grund och botten journalist och fotograf, tycker jag.
Mm. Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Sölvesborg i Blekinge.
Det är där du bor fortfarande?
Ja. Född och uppvuxen där och bestämde att jag inte skulle bo där och bo där i alla fall.
Ja. Men hade du några år ute på vift?
Ja, det hade jag.
Då blir man kanske lite mer övertygad efter ett tag att ja, men där man kommer ifrån, det var inte så dumt ändå.
Nej, dels är det väl så. Men också så är det ju sådär att vi bodde i Östergötland, Linköping. Och alltså det, man får ju mycket mer för pengarna på en liten stad.
Jo,
allting är billigare, tack. Och lönerna är i princip de samma.
Mm.
Så att det har ju, det blir ett plus på slutet om man väljer att bo i en mindre stad.
Och det är ju möjligt att röra på sig, så att säga.
Ja, absolut.
Så att man kan ju åka till andra städer, trots att man,
precis,
bor i Sölvesborg.
Och vi har ju grymt nära till Köpenhamn. Även om inte är där särskilt ofta, så är det 2 timmar med tåget. Och det är ju en vibrerande stad.
Just det. I tanken så är den nära.
Ja, precis.
Hur växte du upp?
På en gård. Mina föräldrar drev lantbruk. Så klassisk
bondefamilj.
Ja.
Mjölkkor eller?
Nej, faktiskt inte. Ja, från början var det ju det. Men inte som när jag var jätteliten. Men sen så gick man ju över till köttdjursproduktion och grisa. Och sen hade vi en jättestor brand på 86. Och då slutade vi med ko. Och började med bara grisa. Och sen så slutade det och gick över till växtodling för, jag vet inte riktigt hur många år sedan det är, men
alltså, det var inte lönsamt. Eller,
vad sa du?
Ensilage eller vad det heter? Eller vad var det för växtodling? Alltså, vad
nej,
du?
Alltså ensilage är ju det som man ger till kossorna, alltså syrat gräs. Men vi växtodling, pappa odlar sockerbete och spannmål och potatis. Okay. Och jordgubbar väldigt mycket på slut.
Jaha, okej. Okay.
Så sålde han gården i höstas.
Mm-hmm.
Efter mycket malande mellan mig och honom. Och så.
Vad heter det? Det måste vara traumatiskt med den här branden.
Ja, det är faktiskt en av få gånger jag har sett min pappa gråta.
Ja.
Så var det då. Men ja, det var ju... Det var, jag kommer inte riktigt ihåg hur många tjurar det var som dog, men ett 20-30-tal och nästan 400 grisar. Så att det var ju ganska mycket djur som dog.
Ja, det måste vara otroligt jobbigt.
Ja, jag var ganska liten. Jag var 10 år, men visst, jag kommer ihåg det.
Ja, men var du liksom delaktig? Var din uppväxt, då var du liksom drängen?
Ja, det är ju så.
Var det som man vill eller inte, så blir det
kanske. Ja, lite så. Och så här i efterhand så är jag ju väldigt glad för det. För det gör ju att man får en kunskap som man inte får annars. Å andra sidan var det inte lika kul när kompisarna cyklade och skulle göra någonting. Och jag gick på fältet och drog svinmålade. Alltså det låter ju som det var på 1800-talet. Alltså svinmålade är ett ogräs som man går och drar. Ja. Framförallt sockerbete, för att det är en sån där som det är att flyga av. Eller liksom sånt man vill bli av med.
Okay.
Och då går man... Detta, numera så sprutar man ju mycket, mycket mer än vad man gjorde då för 20 år sedan.
Ja.
Men fortfarande så går man och drar manuellt.
Ja.
För att det är svårt att få bort liksom. Så där gick jag och drog fram upp och ner. Och andra sidan tjänade jag ju pengar. Jag fick liksom, jag hade ju råd att köpa grejer som andra då inte hade. Så det har ju sina fördelar.
Ja. Vad heter det? Nu, namnet undanflyr mig. Men det var någon månad sedan som det var en liten grej i nyheterna om just, jag tänker just när du pratar sockerbetor, att det är ett bekämpningsmedel som de sa var 10 000 gånger mer potent än DDT som används. Och de har fått någon slags carte blanche så att just sockerbetsodare, tror jag, i Sverige får fortfarande använda detta. För att det är på något sätt, det används ovan jord, betan växer under jord. Så att de säger att det inte riktigt kommer in i betan, men att det lär väl kanske kunna påverka exempelvis insekter då, för det var väl i samband med den debatten. Precis.
Och jag tror inte det är riktigt klart huruvida man får använda i för det har kommit rapporter åt båda håll att man får, och sen var det, sa man igen att man inte får, så att jag vet faktiskt inte hur den sista diskussionen går. Och då ska man ju komma ihåg att vårt svenska lantbruk har ju otroliga restriktioner jämfört med Holland till exempel. Eller södra, inte minst Spanien och Italien. Och så ska vi inte prata om resten av världen. Utan det är ganska hårda restriktioner i Sverige trots allt. Och det ska man nog vara medveten om.
Även om man inte köper, även om jag bara köper så att säga vanlig gurka. Jag köper inte ekologisk kramer gurka, så är den fortfarande
mycket, mycket bättre.
Mycket bättre än...
Precis. Mm. Man brukar säga om man tar lök till exempel, vanlig gul lök. Så är det en handfull preparat som är tillåtna i Sverige att bespruta lök med. Men som i Holland så sprutar de med ett 20-tal. Och det är samma EU och egentligen samma regler, fast man tolkar olika regler på olika sätt. Så att lyfta hem produktion till Sverige är viktigt av många hänseenden. Dels att vi har ett bättre beredskapsläge, men också att vi faktiskt äter bättre mat.
Beskriv hur du bor idag.
Jag bor i en villa, ska jag inte säga, för att det är ett konstigt villa i så fall. Det ser ut som ett hyreshus. Men alltså det är ett tegelhus som ligger centralt i Sölvesborg, som ursprungligen var två lägenheter med pigkammare högst upp. Och där bor jag med familjen. Så det är ju en villaträdgård.
Okej, så det är liksom, då är det ingen åkertäpp?
Nej, har vi inte.
Vill du ha det?
Absolut. Och som jag sa så sålde vi precis mina föräldrars gård, och det är ju anledningen till att man inte tar över den är ju för att det är för dyrt helt enkelt och våga inte satsa så mycket pengar. Man är egentligen en fegis. Det är liksom, nej men alltså det har blivit, om man tittar tillbaka i tiden, långt tillbaka i tiden, och i fattiga delar av världen så ärver man ju gårdar. Men här har de ju fått ett sådant värde att man köper ut syskon och föräldrar, så att det blir så mycket pengar att man inte vågar, eller jag vågar inte.
Och om du skulle ha tagit steget, så skulle du kunna säga hej då till nattåget till Stockholm eller 2 timmars tåget till Danmark för mindre liggtid?
Ja, visst. Det blir ju åtminstone i säsong får man ju vara mycket mer fast då.
Har du sett korparna?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
Inte jag heller. Nej. Men jag har intervjuat Jens.
Ja.
Jag lär känna honom. Men den handlar väl lite grann om just det här. Ja. Det strävsamma och att gå, att plikten, ansvaret om att gården ska gå i arv och så vidare.
Ja. Och det är ju en konstig... Det är en konstig känsla att man får dåligt samvete när man då säljer en gård till exempel. Mm. Att man får såna här, ibland såna märkliga tankar. Man liksom... Varför? Har man gjort rätt? Så.
Ja.
Men det är väl kanske naturligt. Mm. Å andra sidan, om man går i landskapet och rör sig i landskapet, så har ju det alltid förändrats. Det är människor som har bott här och där, och plötsligt är det ingen som bor där, och nu är det liksom skogen tagit tillbaka allt. Så att på ett eller annat sätt så förändrar sig ju samhället hela tiden.
Mm. Sen vissa aspekter kan gå att det blir på något sätt någon slags stegrande kurva, så att säga, att det ökar. Att det ökar exponentiellt då, inom vissa avseenden. Till exempel om man tittar de senaste 20 åren liksom. Eller 30 åren liksom. Jämfört med de 100 tidigare. Men. Du växte upp på en bondgård, så att blev det på något sätt din syn på natur och så? Blev det kopplat väldigt mycket då till djuren? För att då kan man tänka sig att ja, men då kanske man inte hade så tid. Det var liksom inte så att ni var ute och strövade i skogarna för att ni hade en gård att sköta.
Nej, precis. Vi var ju egentligen... jag var lite... Med mulleverksamhet och sådär var jag lite engagerad i som barn.
Mm.
Eller engagerad. Jag var med i den verksamheten.
Du satt inte i styrelsen.
Nej, det
gjorde
jag inte. Men min mamma var också mulleledare sen när jag blev äldre. Men Utan det var nog snarare att jag var väldigt intresserad av odling när jag var liten. Okay. Och ville ha ett växthus. Jag drömde om ett växthus, men det fick jag aldrig. Utan jag tvingade min morfar att bygga sådana här odlingsbänkar istället av gamla fönster på marken.
Ah, ja, ja.
Så där odlade jag ganska mycket när jag var liten. Aha. Alltså under 10 år. Ja. Jag vet inte riktigt hur gammal jag var, 7-8 år någonting. Ja. Och sen så följde jag över på överlevnadsintresse. Jag tyckte att det var oerhört intressant.
Vad har du för tidiga minnen av det då?
Ja, jag satt faktiskt och bläddrade här om dagen, för att när man är 13 år och 14 år och håller på med överlevnad så pass avancerat som jag gjorde, så blev det ju en mediekarusell kring det där. Så jag satt och bläddrade i tidningsklipp som jag faktiskt har kvar här om dagen. Allt från kvällstidningar till lokaltidningar till skrev ju då om att jag höll till ute i skogen. Där jag byggde skydd och testade att göra olika sorters avkok och eldar och sådär. Och det är ju normala tonåringar gör ju inte det, men jag tyckte att det var väldigt, väldigt spännande.
Ja. Hade du kollat på Rambo-filmen?
Ja, det hade jag. Men det var inte alls så.
Nej, jag fattar.
Men utan jag blev liksom fascinerad av det här att klara sig själv.
Ja.
Och tyckte att det var häftigt och kunde inte förstå hur jag skulle kunna bygga ett skydd av granris. För hur mycket jag än tätade så regnade det ju igenom. Så att det var en sån här, du vet, nästan, jag måste göra lite bättre, lite till, lite bättre. Det gick inte ändå. Och det är väl också så att, jag menar, skydd är ju lätt. All form av skydd är ju vars när det regnar. Och lättast när det inte regnar. Jag menar, på vintern, det är svårt med kyla, men det är ju lättare än när det ösregnar. Så att jag kanske inte började i fel ände.
Men vad kom den här, vad fick du så att säga, vad var det som tände, för det här var ju så att säga pre-internet och Discovery Channel och allting sånt. Liksom, vad fick du, det var någon tidning sa du liksom, vad fick du idéer och inspirationer för? Jag antar att Lars Fält var
ja,
väl
precis. Det? Ja, de skrev ju sina böcker precis. Då någonstans där, jag vet inte riktigt när de gjorde det, men detta var ju början av 90-talet precis. Mm. Måste det ha varit. Och deras böcker fanns då. De skrev en serie som hette Överleva i naturen. Vad heter det? Mm. Den sista hette i alla fall Överleva i det sårbara samhället. Mm. Överleva på naturens villkor. Så
okay. Mm.
Och så fanns det ju en del brittisk litteratur framförallt.
Mm. Vad heter han? Ray?
Nej, utan det Mears. Var John Wiseman som skrev mycket av det som jag då läste. Och SAS-litteratur. Och sen så testade mycket. Mm. Tyckte att det var häftigt att prova.
Men vad tror du, om du ser tillbaka på det, liksom, vad var kärnan i det essentiella i det? Det var inte det här, och det fattar jag också det här med det jag sa för frågan om du såg Rambo-filmen. Liksom. Men det var inte det här kamouflagemålning i ansiktet. Det var inte det du gick igång på. Men såg du framför dig liksom... Att ge det ut på så här expeditioner i Sarek och Alaska, var det det? Eller var det bara den här fascinationen att vara off the grid på något vis?
Ja, jag tror faktiskt inte. Det fanns nog egentligen ingen riktig plan. Utan det var bara ett... jag tyckte det var spännande.
Allt som gjorde att du slapp gå och rycka ogräs på.
Ja, nej, men det var ju... Det fick jag göra också. Men liksom, det fanns ju mer tid. Och sen ska man komma ihåg också att vara ung... Ja, men det låter som det är på 1800-talet, men det är ju en grym skillnad med att vara ung på 80-talet än att vara det idag. Det fanns ju inte de här förströelserna alls som det gör idag. Det fanns mycket mer tid att göra saker. Liksom. Det fyllde jag med att hänga i skogen.
Ja, men det var ju så, alltså, jag är ju född 78 och jag är uppvuxen i skogen liksom. Under 80-90-talet. Och det var också så här som när jag intervjuade Jesper Petersson ganska, eller det förra avsnittet då, eller vad man ska säga. Och han är ju också från Värmland. Eller från, så att säga, utanför Karlstad liksom. Och han sa ju att det var ju så här att på den tiden var man ju tvungen att, var ju föräldrarna tvungna att dra in barnen. Och nu för tiden är det tvärtom. Typ.
Ja, absolut.
Och det var ju lite så.
Mm. Och sen är det ju väldigt, när man bor så ute på Vischön så är det ju väldigt, väldigt lätt att vara ute.
Ja.
Det är inget projekt utan man går ut och ser man ut.
Man öppnar dörren och hoppar in i gummistövlarna. Mm. Men den här, för du sa väl någonting om att Lars Fält hade skrivit lite grann om det här det sårbara samhället och sådär. Mm. När var det någonting som, för man tänker också så här, ja men 80-talet, det var ju precis i slutet av kalla kriget så att säga. Jag har väl inga vad jag kan tänka på nu, några sådana direkta. Hade vi varit 5-10 år äldre så hade man kanske haft någon slags annan, fått med sig en annan känsla av det som rådde under kalla kriget, liksom den här om katastrofen kommer och så vidare.
Mm.
Men hade du några sådana tankar liksom?
Nej. Alltså, min pappa var ju engagerad i hemvärnet och jag var väldigt fascinerad av försvarsmakten. Jag hade bestämt att jag skulle bli yrkesmilitär. Det var liksom,
ja.
Så det fanns, det kanske fanns där någonstans då. Men pappa var ju med i hemvärnet därför att på den tiden så fanns det ju två val. Antingen så var man tvungen att göra repmånad, och det kan man inte göra som lantbrukare, det funkar liksom inte. Och då var alternativet att gå med i hemvärnet.
Mm.
Så jag var ju med i hemvärnet väldigt tidigt också. Så visst, jag hade väldigt liten insikt, men jag var inte särskilt fascinerad av det därför att det är ju alltid... Det var en... Alltså de omvärldsanalyser som kom var på en lekmansnivå i hemvärnet. Och alla visste allt och kunde allt men hade egentligen ingen aning.
Mm.
Och jag hade lite svårt för det. Var inte riktigt, jag gick inte riktigt igång på det.
Nej. Men samtidigt, du hade det här så odlingsintresset kom egentligen innan bygga vindskydd och i skogen.
Mm.
För det finns ju ändå väldigt mycket gemensamma nämnare och känslor i de två begreppen.
Mm.
När började det knyta samman det där?
Jag vet inte, för att odlingen försvann lite när jag blev äldre och blev istället överlevnad. Just. Och sen så började jag tjäna pengar på överlevnad ganska fort. Och då blev det liksom det som blev...
I och med att du gjorde kurser?
Ja, precis. Jag började någonstans där, jag vet inte riktigt, när det var 93, 94, 95 så började jag hålla lite kurser för frivilligförsvaret.
På vilka grunder? Vad hade du för...
Alltså,
du
var själv,
du
praktisk...
var autodidakt, du var självlärd liksom.
Ja, bara praktisk. Så vi testade saker med dem. Och då fick jag så bra timlön. Jag kommer ihåg att jag hade sån bra timme. För man gick in som instruktörsarvode. Och när man var då... Jag var vid 15-årsåldern. Och gå in liksom och få... Jag kommer inte ihåg exakt vad jag hade. Men det var ju långt över 100 kronor i timmen. Och ganska parallellt med detta på den tiden då så jobbade jag inte särskilt ofta, men mamma gjorde det mycket och jag hjälpte till då och då plocka kycklingar på nätterna, för jag behövde tjäna ihop mina pengar till att skaffa grejer liksom. Friluftsintresse föder ju gärna ett sug, och de grejerna kostar pengar. Aha. Och då behöver man liksom grejer. Så jag började plocka kycklingar på nätterna, och då tjänade jag mer på att hålla dessa kurserna på dagtid liksom ute i skogen, som jag då gillade, än att gå svettig mitt i natten in i ett kycklingstall och plocka kycklingar. Liksom.
Lätt val?
Det var ganska lätt, ja.
Ja. Men vad gjorde du sedan av detta då? Alltså såväl pengarna som drömmarna och tiden och energin. När du liksom gick ut sen efter studenten och så vidare?
Alltså jag fortsatte ju. 96 så startade jag ett företag som hette Naturguiden. Det var ett UF-företag från början. Alltså ett sånt här ungföretag.
Ja, just
det. Där jag sålde... friluftsupplevelse, naturupplevelse. Då var det inte bara överlevnad, utan då var det också att ta ut folk och göra saker i skogen.
Lite före din tid.
Ja, det var jag. Och sen så lyfte jag in det här intresset för slöjd. För det har liksom alltid funnits också där. Så jag började slöjda prylar. Och började sälja. Så jag finansierade faktiskt vår första långresa med slöjdprylar som jag hade sålt då i UF-företaget, som gick över till att bli ett riktigt företag. Så jag sålde, jag hade en flickvän uppe i Gällivare, så jag åkte mycket tåg.
Och satt och karvade på tåget?
Nej, alltså jag sydde väldigt mycket sådana här tennarmband.
Dodgy?
Ja, alltså sådana här.
Samisk kantar.
Ja, precis. Jag sydde jättemånga sådana. Och så, när man åker ensam kille i 15-16 års åldern på tåget, så börjar man lätt prata med tanter och gubbar som tyckte att detta var väldigt härligt. Så jag sålde, jag finansierade mina resor med att sälja hantverk på tåget.
Du kunde sitta och vara svart, ta in 200-300 lappar sådär. Och
det var jättebra.
Ja, smart.
Och träsaker. Jag gjorde ganska mycket trägrejer också. Alltså figurer och ljusstakar.
Även där före din tid. Slöjd är hett nu.
Ja, det är ju det.
Mm.
Ja.
Um.
Så det blev ett riktigt företag.
Ja.
Som sen levde vidare i, fram till, jag sålde det 2002. Och då hade det blivit ett aktiebolag och liksom var en, hade miljonomsättning. Så att då, då var det ju liksom, då hade jag ju under slutet från 97 och fram till 2000 egentligen, så hade jag jättemycket överlevnadskurser.
Ja.
Då oftast med studieförbund och med frivillig försvar. Och sen så någonstans 2000-2001 så försvann det där intresset.
Ja.
Och så hade jag inga kurser mer och sen gav vi oss iväg på en lång resa 2002, då sålde jag.
Vi pausar överlevandet lite där och hoppar tillbaka till odlingen. Vad får du för känslor när du tänker på odling? Att odla för dig, liksom, vad händerna i myllan?
Ja, men det är ju en grundläggande kunskap som väldigt få människor behärskar idag i vår del av världen. Och jag tycker det är, alltså det är inte särskilt svårt egentligen att stoppa ner ett frö och vattna på det och få det till att växa, men för mig är odling mycket mer än så. Det är dels det här med att nu ska jag inte säga att jag gör det, jag samlar inte alla frö själv och sådär, men det finns ju en kunskap till att bli totalt självförsörjande som är rätt lockande och rätt intressant och som dessutom har blivit rätt realistisk med tanke på hur omvärlden ser ut och sådär. Och jag går igång på de här många stegen som handlar om att det är en cirkulär verksamhet som hela tiden är beroende av hur det gick förra året, hur nästa år kommer att gå. Fick jag ingen bra skörd förra året så får jag inga frö till nästa och inget utsäde till nästa år. Och det går jag igång. Men annars, alltså, jag är inte mycket sådär morötter, motljus och så, vilket jag tycker att trädgård är mycket idag. Utan jag är mer liksom... Ja, lite mer rätt på liksom.
Inte så mycket Ernst.
Nej.
Alltså, inget ont om Ernst.
Nej, absolut inte Ernst. Fantastisk inspiratör. Och, ja. Och jag tittar på, inte särskilt ofta, jag faktiskt inte, men jag har tittat på något program.
Ja, ja.
Och jag tycker att det han gör alltså han utstrålar ju mycket av det som många människor längtar efter.
Ja.
Det är klart att det är lätt att ta honom till sig, att bli berörd och så.
Ja, men det kan ju för många, det har ju säkert varit många som har genom Ernst har fått lagt någon slags grund och så en del av dem har kanske tagit steget vidare och blivit frösamlare och liksom, ja, så här, lärt sig verkligen.
Och sen gillar jag honom för att han är så mjuk, han är så icke-macho och tycker det är så skönt i dagens samhälle.
Vad heter det? För det är just den här generationsväxlingen och kunskapsbortfallet är ju väldigt intressant. Och jag antar att du har lite tankar kring det. För att just kring det här odling och självhushållande, det har ju hänt sedan, ja men bara säg, under alltså, vår livstid i stort sett. Och liksom så här, generationen över oss, liksom, jämför 50-60-talet mot nu. Mm. Det är ju otroligt mycket kunskap, så här, basic kunskap som har gått förlorat.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Ja, det har gått fort för oss och jag tror det går ännu fortare nu. Om man som du säger backar tillbaka till 50-talet så bodde ju också mycket människor i lägenhet. Grejen var ju där att de kom ju från landet allihop och hade den kunskapen med sig. Så även om man flyttade in i en lägenhet i någon sån här tidigt miljonprogram så fortsatte man ändå med det där man hade gjort sen innan. Man kanske inte slaktade i lägenheten, men man gjorde vissa saker, man saftade och syltade och sådär. Och det har ju liksom då försvunnit, så de människor som bor i lägenhet idag har ju inte det att falla tillbaka på. Och inte ens deras föräldrar har det att falla tillbaka på, så det är liksom mycket längre tillbaka. Och även om man kommer från landet, eller landsbygden, det är ju liksom, vad definierar man som landsbygd? Men som jag då kommer från en liten stad på landsbygden, så är det ju väldigt få människor som kan ta hand om sig själv om det inte skulle fungera som vanligt.
Mm.
Man har ganska taskig kunskap i ganska många saker
som
är elementära i många fall.
Mm.
Och jag ser det där i Polen ganska tydligt, för mina böcker säljer ganska bra i Polen. Och då har jag varit några gånger i Warszawa och haft lite föredrag och mässbesök och sådär. Och då tänkte jag först att när man skulle ge ut boken i Polen så tänkte jag att det var märkligt. För alltså, det var Lev som en bonde, den här första boken jag skrev. Jag tänkte att varför vill de läsa om detta? De lever ju fortfarande i det. Alltså det är ju jättefattigt i Polen på vissa platser. Men det är ju samma sak där. Man har lämnat landsbygden och flyttat in i stan och man bor i Warszawa och håller på att stressa till jobbet och hämta barn och sådär. Och har glömt bort och drömmer om att skapa igen och få något att växa och sådär. Så att man på suger tag i de här böckerna.
Jag antar att det blir väldigt en anledning. Det finns ju många anledningar såklart, men jag bara tänker att eftersom sen 50-60-talet så har ju i mångt och mycket så normen har ju varit, idealet har ju varit det här framgångsrika moderna livet i storstaden, i hela västvärlden och nästan i hela jorden liksom. Så urbanisering och det, liksom, det är där framtiden har funnits. Så att det har säkert blivit väldigt mycket förknippat med lite skamkänslorna, inte, ja men lite så här, ja, nej men det här är inte, det här är inte, det är inte att man kanske inte vill skylta om att man kan eller förstår du vad jag menar? Att det har liksom så här, den här gamla kunskapen har varit liksom bortprioriterad, inte skam, inte fylld med skam kanske, men bortprioriterad liksom.
Man har bara men från den äldre generationen tror jag det har gjort det, man har inte ansett det var värdefullt att föra vidare.
Nej.
Och den yngre generationen har inte förstått att man behöver föra det vidare.
Då går det fort.
Ja, det går fort.
Ja.
Och sen så har vi ju liksom kastat bort en hel... Alltså det här självhushållningssamhället är ju beroende av ganska mycket pryla. Inte massa dyra fancy saker som går på elektricitet och sådär. Utan det är liksom gryt och glas... Alltså, produkter som man behöver för att kunna förädla mat. Mm. Och det där har man ju kastat och slängt och sålt.
Men det är bara att gå till en second hand så hittar
du
liksom...
Ja, precis. Men det är inte jättelätt ändå. Det är långt ut på landsbygden där de här...
Saftmajorna och...
Ja, precis. Mm. Men allt det där. Och det finns ju, har ju börjat komma nya saker tillbaka igen, men det är ju inte alls den kvaliteten.
Nej.
Det har ju blivit en kvalitetsförsämring utav nåde mot gamla grejer då.
Mm.
Ja, men att till exempel kunna lägga in, göra inkokta grönsaker, inkokta tomater, inkokt kött. Allt det där funkar ju jättebra att ha med i ett friluftslivssammanhang, den kunskapen.
Och lite också då kopplat till det här friluftslivet, någonting som jag ofta tänker på och kan återkomma till, just den här hur människan blir mer och mer distanserad från naturen liksom. I och med urbaniseringen och så vidare. Att naturen blir någonting externt. Och att det är väldigt så här exotifierat i media och i folks medvetande. Att det är så här, naturen är någonting som man... Ja, det är någonting främmande. Och man kan åka på besök ibland. Och man måste guidas ut. Och man måste liksom så här... Och sen kan du lägga på hur många lager som helst. Allt ifrån rovdjursdebatten och jakt och... kan man ha väldigt mycket tankar och åsikter kring. Men jag återvänder mer och mer till det här. Men fan, vill vi att naturen ska vara någon jävla galleria? Liksom? Ska det vara en säker och ordnad park där inget ont kan hända? Eller finns det ett värde av att... Ja, men här får man ta hand om sig. Här kan du inte bara... Ja, springer du runt här och jagar och har en hund springandes lös... Det är inte säkert att ni bägge två kommer återvända. Och det är givetvis fruktansvärt om någon dör. Och det är givetvis fruktansvärt att förlora en familjemedlem i en jakthund och så vidare. Men vi måste kanske ta ett steg tillbaka och se the bigger picture. Liksom. Att vad är natur och vad är vildmark? Och vad människans roll i detta och hur vi ser på det. Mm. Och det kan man ju definitivt koppla till det här med odling och självhushåll. Att liksom så här, allting är ju vakuumförpackat och kubhackat och nedfryst. Liksom, och man har liksom inte den här... Ja.
Nej, precis. Och det, man kan ju liksom... Jag menar, man behöver inte gå all in, men man kan gå all in om man vill. Och det är det som jag tycker är
häftigt. Vi gör det. Jag tycker att samtalet går alltså, all in.
som en mat i friluftsliv till exempel. Alltså man kan köpa de här enkla... Ja. Frystorkade grejerna som man öser i varmt vatten, eller vissa behöver man inte ens göra det för det finns en sån här kemisk reaktion. Precis. Så att man börjar se kallt vatten. Men, och det smakar ju okej, men det är ju ingen upplevelse. Jag tycker ju då att för att få ytterligare en upplevelse i friluftslivet, alltså man kan ju, dels kan man ju dra ut på friluftslivet, alltså att man är ute och gör en vandring, om den är över natt eller den är en vecka eller den är bara över dagen, så är det ju den så lång som den är, men genom att förbereda den hemma. Det är lite som de säger att planeringen är halva resan, och det är lite samma sak med friluftsliv tycker jag. Att planerar man då och torkar egen mat hemma? Har man dessutom odlat grönsakerna själv som man sen torkar för att sen ta med sig ut? Det är ju en helhetsupplevelse under flera veckors tid.
Då kan ju den här hösthelgen, den kan ju börja i april.
Så att precis. Säga. Mm. Och jag menar, det så behöver man inte göra. Det blir ju jättejobbigt om alla ska göra på det viset. Men möjligheten finns. Och om man bestämmer sig för att göra det på det sättet, så är inte nog med att man får mycket godare mat, utan man får också en kunskap längs vägen.
Som man sedan kan applicera på.
Precis. Mm. Alltså mycket handlar ju om, just för krisförberedelse och för att vara, falla in på odling och på självhushåll och sådär, så handlar ju mycket om att lära sig hur man gör. Sen behöver man ju inte göra så jämnt. Jag tycker liksom att bara för att man vet hur en sak görs manuellt, så behöver det inte innebära att man gör det manuellt. Jag vet hur man knågdar en deg, men varför ska jag stå där och knåda när det finns en assistent?
Mm.
Eller varför ska jag stå och handborra med, när det finns en borrmaskin? Mm. Liksom? Det känns ju lite dumt. Men jag tycker att kunskapen, att skaffa sig den kunskapen är intressant.
Mm.
Och man märker ju också att titta bara på friluftslivet idag, hur liksom intresset för slöjd och hantverk och bushcraft ökar lavinartat, skulle jag vilja säga. Mm.
Ja, och det är inte konstigt när så mycket i vår vardag är, blir mer och mer digital och artificiell, och allting är bundet till appar, och det är liksom, man kan inte ens ta på någonting längre.
Nej. 3D-utskrifter.
Och 3D-utskrifter, och det är liksom, jag fattar ju den här, och det är ju samma. Det är så här, bushcraft och slöjd, det är på något sätt en förlängning på det som började med surdeg och göra egen öl och stoppa din egen korv. Liksom.
Mm. Mm.
I alla fall från ett söderperspektiv, vi sitter i Stockholm. Liksom.
Mm.
Och ja, för mig så är ju det här med självhushåll och bushcraft, det kommer som en naturlig förlängning på det. Och så är det intressant hur man kan koppla in det då till fjällvandring och friluftsliv och allting sånt.
Mm. Mm. Och jag tycker allt det här hänger ihop.
Allting hänger ihop, definitivt. Precis. Och likväl som man sitter och planerar, när du ska planera den här höstvandringen, så sitter du och kollar på att du ska köpa nya vattentäta påsar och en ny något fodral till en ryggsäck, så kan man ju liksom tänka på menyn och maten, och så kan man kanske odla den på balkongen. Eller.
Precis.
Så att det är ju
och så tycker jag det är häftigt med friluftsliv. Vi har ett litet projekt här nu i år att vi ska besöka vi har sagt att vi ska besöka alla Blekinges naturreservat. Inte i år, för de är väldigt många naturreservat. Men det är också en sån där häftig grej som jag tycker att man kan då göra friluftslivet enklare.
Mm.
Man behöver inte göra en fjällvandring i höst, utan man kan ut varje helg och göra något i närområdet. Och då också ta med sig prylar som bygger på kunskap. Alltså att, och få kunskap ute. Varje gång man är ute så exempelvis jag som har barn då, att man övar med barnen att göra upp eld till exempel. Eller att man bara får de här minnena av naturliga utflykter i skogen. Det är jätteviktigt tycker jag idag.
Mm. Mm.
Och det återigen hänger samman med all den här kunskapen. För om man är ute mycket, så blir man nyfiken av att lära sig mer. Och då liksom faller man tillbaka på det här.
Ja, och är man liksom, har man varit ute på lite såna här småturer, och då, som sagt, det behöver inte vara veckolång, utan det kan vara över natten eller över dagen. Alltså. Men har man gjort det några gånger, sen om man sitter i en kåk någonstans och man blir utan ström i 24 timmar, då är det inte liksom, ja, det är inte hela världen liksom. Att då kan man koppla samman det här med krisberedskap och friluftsliv på ett ganska...
Precis. Och det är det som är så bra, för är man intresserad av friluftsliv så har man ju grunden i vad man behöver för att klara sig. Liksom. Man har redan ett kök, ett friluftskök, och man har redan sovsäck oftast, och man har ett liggunderlag, och man har hyfsade kläder och sådär. Så att man har en bra grund att stå på.
Mm.
Jag var uppe och föreläste i Årgäng för 2 veckor sedan, tror jag. Och då satt en man i publiken som jag kände igen. Men jag kunde inte placera honom. Han kommer fram efteråt och presenterar sig. Han heter Preben Mortensen. Det är en dansk som driver ett kanotcent uppe i Värmland. Som började hålla för utbildningar i överlevnad på 50-talet.
Oj.
Och jag känner igen honom. Alltså, jag vet ju mycket väl vem det är, men jag kunde inte placera honom på plats. Han är 87 år idag och håller fortfarande kurser i det här. det var en liten parentes, men jag tycker att det är väldigt kul att den här kunskapen har hållit på ganska länge och fascinerar så pass mycket människor idag. Och en sån som Preben då, som har hållit på i 50 år och håller med det här, gör det fortfarande. Mm. Det är ju bra för min framtid.
Ett annat ben som du har att stå på, det är ju det här med sjukvården också. Var det liksom, föll sig helt som en naturligt komplement till överlevnad och odling och så vidare för dig?
Nej, det gjorde det, var det faktiskt inte, utan jag bestämde mig att jag skulle bli yrkesmilitär.
Gjorde du lumpen?
Ja, och insåg att jag skulle inte bli yrkesmilitär. nej, men det var ju i en period i slutet av 90-talet då man gjorde stora neddragningar. Alltså det var ett oerhört stor neddragnings i försvarsbeslutet 93 då man la ner mängder med regementer, bland annat alla regementer hemma runt där jag bor i Kristianstad. Där var det så hårt då.
Min inkallelseorder försvann till och med.
Ja, precis.
Fick aldrig någon.
Nej. Och så blev man inte krigsplacerad och sådär. Alltså det var ju en nedgående spiral. Det var inte riktigt läge att börja med det där. Och då började jag snegla på sjukvården. Jag hade redan innan dess varit engagerad i Röda Korsets första hjälpengrupp och tyckte att det var spännande med det här akuta liksom. Och sen så började man diskutera om att man skulle placera helikoptrar på många ställen i Sverige. Det var stora diskussioner kring detta, att det skulle vara ambulanshelikoptrar precis överallt. Så det gick jag igång på. Så jag utbildade mig till sjuksköterska. Och började på ambulans och såg framför mig att jag skulle åka helikopter. Men det blev aldrig några helikopter.
Det finns fortfarande inga helikopter.
Det finns fortfarande inga helikopter i den utställningen som man sa. Och sen så har jag åkt ambulans i princip. Det är i princip det jag har gjort hela tiden när jag har varit i sjukvården. Mm. Nu är jag ju inte det längre. Och jag lämnade det under flera år och gick tillbaka igen därför att jag behövde spara pengar till en lång resa vi skulle göra. Och då var det utmärkt att gå in och kunna liksom lägga undan en
lön. Lite.
Ja, det är jättebra. Och dessutom bättra på sina, för man blir ju lite ringrostig när man är ifrån det länge.
Jättekort parentes. Nu är inte du en tv-människa. Men ni som lyssnar kanske är det. Och för jag, bara i veckan så upptäckte jag en slump på Netflix. En serie som heter typ The Horn. Som är som en slags... man får följa bergsräddarna i Matterhorn i Schweiz. Det är så här en helikopterbas. Och det är intervjuer. Det är väldigt... Nu har jag bara sett typ ett eller två avsnitt. Man kanske kommer tröttna på det ett tag. Men jag kan verkligen rekommendera. För det är liksom... Det är inte så här... gränsbevakarna Australien produktion, utan det är väldigt fint filmat och det är väldigt så här, men man får följa med på riktiga insatser och prata med bergsguider och läkare och helikopterpiloter och sådär, sådana riktiga gamla rävar som har varit med. Väldigt fascinerande kan jag säga. Tips. Men åter till dig, för du har ju även jobbat ute lite i fält så att säga i internationella insatser. Berätta om det.
Ja, det var ju för då var en Räddningsverket, alltså MSB, då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som skickade ut supportteam till FN-organisationer. Mm. Oftast VFP, alltså World Food Program, som jag har varit mest ute för. Och då är man en antingen är man ensam sekunderad som en expertkunskap, oftast IT-tekniker. Eller så är man där som är en grupp, ett supportteam, att man ska stå för support runt omkring. Eller så har man någon specifik uppgift att reka terräng för en framtida bas eller sådär. Och jag har varit iväg några gånger på naturkatastrofer och konflikter. Och det har ju gett mig en oerhörd kunskap som... Eller erfarenhet ska jag väl säga. Kunskap kanske inte har gett, men det har gett en erfarenhet som jag tycker då är viktig i många hänseenden.
Mm.
Och jag tycker också, om man då backar till det här med krisberedskap som jag pratar om mycket idag, så eftersom jag älskar att resa och gör det väldigt mycket, så även det ger då intryck när man reser genom länder som inte fungerar som de gör i Sverige. Alltså där elektriciteten kommer och går och översvämningar hit och översvämningar dit och sådär. Det ger ju en också en kunskap som är viktig att väva in.
Ja, men man måste ju få väldigt mycket perspektiv på tillvaron.
Ja, det får man ju.
Men jag antar att det inte är direkt rosenskimrande minnen du har ifrån liksom.
Nej.
De där, alltså det måste vara väldigt mycket jobbigt att hantera.
Ja, fast jag är ju ingen sådan när jag läste till till sjuksköterska. Så min C-uppsats skrev jag om ambulanssjuksköterskas upplevelse vid ett hjärtstillestånd. Mm. Och intervjuade ju jättemånga sköterskor. Och jag vet att en man sa att han reflekterade inte särskilt mycket, utan att han gick vidare.
Och man går in i så mycket yrkesroll.
Ja, och så sa han att vi får väl se om allt lägger sig i en ryggsäck som poppar upp en vacker dag.
Ja, just det.
Och det där tänker jag att det stämde ju rätt bra på mig. Ja. För jag reflekterar inte heller särskilt mycket faktiskt. Det är klart att man gör det i stunden. Ja. Och man pratar om det med kollegor när det händer och sådär. Mm. Men jag är ingen sån här som vill hålla på och dra fram och tillbaka i något sådär. Det är klart att sjuka, döda människor och konflikt och kris och krig är besvärligt och så. Men jag kan ju ändå åka hem igen.
Mm. Och jag antar att det blir på något vis, man är nog ganska skadad av att ha sett väldigt mycket, återigen Hollywood. Nej, men just det att det blir så mycket emotionellt kopplat. Men samtidigt, man kan ju, det är inte hållbart om man åker iväg på något sånt. För varje krossat liv du ser så bara... Så liksom där i stunden så då är man ju väldigt ineffektiv. Mm. Så att man måste ju bara jobba. Det är ju bara ett jobb liksom.
Ja, precis. Och såklart så humant man kan liksom.
Såklart. Men det, och man gör det ju för att man vill bidra till någonting. Man precis. Gör det ju inte för...
Ja. Nej, precis. Och sen är det ju en skillnad också att vara ute och jobba så, därför att man får ju hela tiden väva in det här. Alltså att om man åker ambulans i Sverige och kommer till en vad det än må vara. Man åker till och med på äldreboende och börjar med återupplivningsförsök på äldre människor som är jättegamla. Och man har inget val, man måste börja. Mm. Om det inte finns ett beslut på att det är noll HLR till exempel på en människa. Men när man är på insats utomlands så måste man hela tiden väga in det här. Vad innebär det om jag lyckas få igång den här personen igen? Vad är fortsättningen? Det finns ingen intensivvård, det finns ingen fortsättning så att säga.
Är det väl det som kallas triage? Eller?
Ja, precis. Men det blir ju mycket mer tydligt därför att det finns ingen vidare. Liksom. Kan jag hålla en person vid livet ett visst antal timmar, då är det jättebra. Men man måste ju hela tiden finnas en medivac och komma vidare. Liksom.
Ja.
Och det finns ju medivac-system, för som jag menar, när försvaret är ute så finns det ju fantastisk medivac-kedjor. Och likadant när jag är ute för någon internationell hjälporganisation, så finns det ju också det för de västerländska medarbetarna, men inte för människor i byn och på plats och så. Mm. Och så är det ju när man är ute och åker. Jag vet att jag är ute och åkte i Kashmir i Pakistan, och så blir man stoppad på vägen och kommer och bär fram döende människor och sådär. Och vad ska man göra? Ja, det är inte mycket att göra.
Apropå perspektiv på tillvaron. Liksom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
När jag tänker på dig och det du har gjort, så tänker jag dels att naturen är en stor drivkraft för dig. Men samtidigt människan också. Alltså liksom det här sociala också. För att du har inte bara, du stannade inte i det där vindskyddet och brydde dig om att göra avkok för, så att du kan klara dig, utan du har även jobbat väldigt mycket i grupp och med människor och utbildning. Och så. Vad skulle du säga, vad är det som driver dig mest? Det sociala eller naturen? För även krisberedskap är ju också väldigt socialt kopplat.
Mm. Det är nog en kombination, tror jag. Så att jag tycker, jag är fortfarande, nu bygger jag ju inga vindskydd längre ute på helgerna så, mer än när vi ska göra det. Men jag går inte ut rent spontant bara för att jag inte har något att göra och bygger vindskydd. Men jag är ju fascinerad av mänskliga reaktioner till exempel, och jag är ju fascinerad av naturens skådespel och naturens också möjligheter. Så på något sätt är det någon form av kombination att samtidigt är jag ju på något sätt jag jobbar ju mycket själv. Jag är ju ingen riktig lagspelare på det sättet att jag hela tiden jobbar i grupp och så, utan inte så att jag inte funkar i grupp, men till vardags så gör jag
det. Du är inte beroende av liksom.
Nej, nej.
Om du vill göra någonting så gör du det. Det är inte så att du måste göra.
Ja. Och det kanske också man kan liksom, man ska inte hålla på och leta efter orsak till allt, men på något sätt så handlar det ju om det här, min uppväxt, att med en pappa som gör allting själv. Det finns liksom ingen att fråga om hjälp, utan man får lösa det själv. Och det ligger just i grund såklart.
Mm. Om vi ska komma in lite på det här, den här övergången och glidande skalan mellan prepping, bushcraft, självhushåll, krisberedskap. Finns det något övergripande namn som du använder dig av? Eller?
Ja, det är väl egentligen...
Sunt förnuft.
Ja, faktiskt. sunt bondförnuft. Nej, men ja. Alltså... Att man vill ta... Man vill skaffa sig kunskap som gör att man kan ta ansvar för sitt eget liv på något sätt. Det är det handlar om. Och så får det uttryck i olika former. Men det handlar ju om att vi vill tillförskaffa oss kunskap. Att kunna göra någonting som vi ser att vi har behov av eller vill lära oss helt enkelt. Och sen så är ju då... Alltså det är ju egentligen samma sak. De går ju in i varandra. Men jag har ju svårt för den amerikanska prepping-kulturen. Den här beväpnade och stora muskler och bygga bunkrar och sånt där. Det är ju verkligen inte jag. Jag tror ju inte alls att det blir en sån aggressivitet i kring en krissituation, utan dels har jag ju sett att människor hjälps åt. Nu är det i och för sig i länder som är mer vana vid att drabbas av samhällsstörningar. Men och likaså så visar ju forskning på samma tendenser, att vi tenderar att hjälpas åt istället för att liksom slåss.
Och här vill jag ju slå ett slag för att tipsa om din kollega, höll jag på att säga. Det här kommer vi komma in lite på sen i slutet. Men för du är även med i en helt nystartad podd tillsammans med en kille som heter Herman...
Geje.
Herman Geje, exakt. Och han var ju så här lyssnarnas sommarvärd för några år sedan och pratade om zombieöverlevnad. Och jag tycker det var ett otroligt roligt, jättebra avsnitt som jag verkligen rekommenderar folk att lyssna på. Och han pratade väldigt mycket om precis det du var inne på.
Mm.
Det är den här... Ja, men, hur det sociala, liksom hur folk sluter sig samman och att värdet av att känna din granne, så att säga.
Precis. Det går faktiskt att lyssna på det avsnittet fortfarande på,
ja, men
på
exakt.
Sommar och vinter i P1 kan man söka på.
Ja, jag kan länka till det avsnittet på hemsidan. Till hemsidan. Och även länka då till Bredsam-podden som vi kommer att prata lite mer om sen i slutet. Men var var vi någonstans?
Ja, vi pratade om det här med att hur prepping, och, att jag sa att jag är inte särskilt bekväm med den amerikanska preppingkulturen.
Nej. Men för du skulle säga att det är en kulturell skillnad mellan länder och mellan...
Ja, alltså det finns ju garanterat mängder med som väljer att kalla sig för preppers i USA som inte är militanta.
Ja.
Och det finns ju säkert de som har de tendenserna här också som tycker att man ska beväpna sig och så.
Mm.
Men jag tror nog att en övergripande majoritet förstår att en krissituation innebär inte att det blir, om man går
alla mot alla. Gång på mot det är inte alla, liksom. Mad Max på en gång.
Nej, jag tror man har tittat på för mycket film liksom. Mm. Och sen så, jag menar, det går ju inte att övertyga den typen av människor, för de har ju bestämt sig att det är på det sättet. Och det spelar ingen roll hur mycket forskningsresultat man visar, forskningsrapporter, hur mycket egenupplevd erfarenhet man har. Så,
men tror du att det kan vara liksom, om vi ska spinna loss lite här, tror du att det kan bli en väldigt att det kan, om någonting skulle uppstå, kanske någonting lite mer dramatiskt så att säga, i Sverige, att det skulle kunna bli en faktor att folk, väldigt många har på något sätt någon slags, har blivit inpräntade de senaste 20 åren med tv-serier och filmer, så här katastrof efter katastrofen, zombiefilmer och så vidare, att ja, men det är så här det kommer bli och det är så här man ska göra. Tror du att det skulle kunna bli en, att många skulle kunna riskera att bara,
att det blir en hotbild, menar du?
Ja, men att folk börjar, ja, men nu är det så här man ska göra, nu ska vi bygga barrikader och försvara vårt kvarter.
Ja, kanske.
Jag tror inte det.
Jag tror faktiskt inte det. Alltså att jag tror ändå de flesta lyckas skilja på verklighet och film. Liksom. Men,
ni som lyssnar, kom ihåg det här nu.
Ja, precis. Men nej, jag tror att vi hjälps åt. Mm.
Du sa att du utbildade väldigt mycket överlevnad på så här 90-talet. Och sen så helt plötsligt så började det ut lite grann. Och så nu befinner vi oss i en period då det här börjar komma tillbaka väldigt mycket. Krisberedskap och MSB och om krisen eller kriget kommer. Och tv-serier på SVT och så vidare. Finns det så här, för jag tänker så här, parallella storpolitiska skeenden som gör att det här, som påverkar den här utvecklingen. Och då tänker jag då såklart på så här kalla kriget, och sen så kanske jag tänker på 9/11 som två stora så här milstolpar då. Eller?
Hur menar du?
Att under kalla kriget så självklart så blev det liksom, då hade folk koll på
en orsak till att, ja just det. Ja.
Då visste folk var skyddsrummen var någonstans. Precis. Och sen så det som skedde 9/11 och det efterdyningen som vi befinner oss i, så att säga. Mm. Det var liksom ett kort som rycktes från ett korthus som nu har fallit och väldigt mycket har ritats om efter det. Och vi befinner oss fortfarande i liksom så här, effekterna av det. Och det på något sätt har bidragit till den här osäkra världen som många ser den som, så att säga, och som i många av hänseenden också är då. Mm. Men finns det andra liksom så här, är jag ute, är någonting på spåret här, att det finns liksom så här vissa internationella skeenden som du kan koppla till, det här är anledningen till att folk slutade intresseras av det här då, och det här är anledningen till att folk börjar bli intresserade av det idag?
Ja, alltså att
hur det påverkar trender liksom.
Jag tror att när intresset slutade för kurser då, så var det var massa olika orsaker. Mm. Men en var såklart att det vi uppfattade som att risken för krig och risken för hot var borta. Mm. Och dessutom så hade det börjat gå så lång tid sedan muren föll. Det var ju 10 år typ. Mm. Och då kom alla de här resultaten av att vi under 10 års tid har pratat om att det finns ingen hotbild längre och det finns ingen anledning att förbereda sig. Man höll på att montera ner massa saker. Så det är klart att det påverkar. Sen var det inte bara det, för att jag hade ju mina överlevnadskurser handlade ju, åtminstone för företag, så var det ju inne i en, det var ju den här gruppdynamikstanken. Ja, alltså det var sådana här teambuildingsidéer.
Gör upp eld tillsammans.
Ja, precis. Mm. Och laga mat tillsammans. Mm. Så jag hade jättemycket kurser tillsammans med ledarskapskonsulter som körde den teoretiska utbildningen, och så körde vi den, eller jag den praktiska. Då. Och det försvann också. Alltså det förändrades, hela alltihopa förändrades. Det var inte bara att intresset för överlevnad försvann, utan det var på något sätt så var det andra saker som plötsligt blev i ropet. Mm. Jag tror att de här konsulterna som utbildade i ledarskap hade samma förändring. Så jag tror det beror på väldigt många saker att intresset försvann. Och sen är det ju en del som fortsatte. Det finns ju de som ändå har fortsatt under alla dessa åren och utbilda, även om det har varit väldigt lite.
Mm.
Men sen så, alltså att när det händer någonting, det är klart att då återuppstår behovet på något sätt. Eller människans känsla av ett behov åtminstone. Och nu rapporteras, alltså jag tänker så här att man pratar ju ofta om att är det verkligen så farligt i världen som media ger sken av?
Mm.
Och det är det ju inte, därför att vi matas ju med information från precis hela världen hela tiden. Om man tänker bara 30 år tillbaka i tiden under det kalla kriget så var ju medieomvärldsrapporteringen mycket, mycket mindre.
Mm.
Det tog ju tid att få information från en plats tillbaka till redaktionen. Och idag så skickar man med satellit och så får man veta precis allt vad som händer på millimeternivå i hela världen. Och det är klart att då händer det mycket saker. Så att den är lite skev, rapporteringen, tror jag.
Antalet väpnade konflikter minskar och antalet terrordåd minskar och så vidare.
Precis, och jag menar det är fortfarande så att antalet terrordåd, jag vet inte om de minskar, men de är åtminstone mest, de drabbar ju åtminstone mest människor i
Afrika och Mellanöstern.
Precis. Mm. De drabbar ju en annan del som inte påverkar oss alls.
Mm.
Men ändå så får då en händelse i västvärlden jättemycket media, medan en händelse i Mellanöstern knappt ens får en liten notis. Så att jag tror att vi matas med så mycket att vi blir rädda utan egentligen någon anledning.
Mm.
Och sen så, just nu så är det ju väldigt inne att prata om hot och krisberedskap och sådär. Det är liksom, och det är ju väldigt många människor som, eller många organisationer som gynnas av det.
Mm.
Och därför är det ju svårt att veta vad är korrekt information och vad är inte korrekt information. Så det är en liten djungel av...
Ja, och det är en superkomplex fråga. Liksom.
Ja, det är det.
Och så är det hur, liksom... kopplat till politik. Nu hinner vi inte och kan inte prata om allt,
nej,
tyvärr. Men det är ju så här kopplat till politiken.
Precis.
Och det här att det är ju väldigt lätt att dupera och kontrollera en rädd befolkning och en rädd grupp. Och det är väldigt lätt att projicera, att skapa följare genom att projicera ett hot på någon annan. Liksom, sådär. Så att det är ju, och det ställer ju också krav på, tycker jag i alla fall, som i, om man ska utbilda i krisberedskap, så en viktig grund kunskap måste ju vara det kritiska tänkandet och att en analytisk förmåga att kunna sovra bland information och pinpointa lite, det här är viktigt, det här är sant och det här är oviktigt och ointressant.
Precis.
Liksom.
Precis.
Likväl som att göra upp eld på något vis.
Mm.
Den här balansen mellan det stora och det lilla är ju krisberedskap också. För att det är dels så att säga, statens roll och hur staten ska agera och hur vi vet att vad vi kan förlita oss på, det här kommer staten göra åt oss. Och sen så är det lilla i krisberedskap, att kunna värma upp huset där vi bor och kunna ha vatten till familjen och till en själv och så vidare. Och någonstans möts det här. Och är inte krisberedskap på något sätt, det handlar om att du ska kunna ta över där staten sviker. Eller där staten misslyckas. Då måste du kunna kliva in och ta över. Du kan inte till 100% lita på att du... Ja, men det är som ett barn. Alltså att förr eller senare måste barnet växa upp och veta att föräldrarna inte kan göra allting åt mig. Liksom.
Mm.
Och det är lite samma sak som individens och så att säga, gruppens roll i den stora statsstrukturen.
Precis. Ja, men man pratar ju mycket om statens roll, alltså samhällets roll. Och samhället idag har ju blivit mer än själva kommun, landsting och ja, statsapparat. Det är ju så mycket företag som är inblandat idag i vår dagliga drift, om man får lov att uttrycka sig på det sättet.
El och vatten
och mobiltelefonoperatörer och i princip allt är beroende av företag.
Mm.
Många av de där företagen är ju kommunala och har kommunala försörjningsplikter så att säga och ingår ju i den kommunala krisberedskap och så vidare. Men det finns ju en hel drös med företag som vi är beroende av som inte gör det. Jag tänker på betalsystem, el och mobiltelefon.
Ja, och det är väl nästan så att man skulle kunna börja prata om att Facebook nästan gör anspråk på att kunna ta en sån roll.
Precis. Så att det, på så sätt har det blivit mer komplext. Vem är det vi måste... Alltså, staten tar ju sitt ansvar faktiskt. Och även om man då går ut och säger nu, som man gjorde förra året, att man förändrar rekommendationen att man ska ha beredskap för längre än... Innan var det 3 dygn och det var väl i princip ingen som hade det innan heller. Men nu ökar man det till 7 dygn. Och på något sätt för att göra allmänheten medveten om att man får ingen hjälp pronto. Men vi har, det är många fler delar i vår utsatthet. Precis som jag sa, alla dessa företag som då har en del i detta. Och där vi kanske då tror att saker och ting fungerar, men som inte gör det. Till exempel mobiltelefonen. Mm. Att vi är så utsatta. Och sannolikheten att att mobiltelefonsystemet ska funka vid en samhällsstörning är väldigt låg. Och du vet ju hur mycket vi är beroende av mobiltelefoner idag. Det är knappt någon som har hemtelefoner längre, kopparledningar liksom.
Nej.
Inte nog med att man fasar ut det, men det finns ju ändå möjlighet fortfarande på många håll i landet. Men de flesta har ju kopplat bort sig.
Mm.
Så det är en aspekt, tycker jag. När man talar om krisberedskap, liksom att väga in alla dessa... hur man ska... Och dessutom prioritera dem, vilket är viktigast. Liksom. Det går ju inte att kanske förbereda sig på allt, utan man får välja vissa saker. Jag är väldigt sådär... vi pratar om del om det i den här podden, Beredsam. Att vi är olika, vi som har det. Vi är ju alla utbildare inom krisberedskap. Men jag är väldigt sådär konkret. Jag ser inget, jag pratar aldrig, väldigt sällan åtminstone om krig. Jag pratar väldigt sällan om sådana här konstiga fenomen som kan påverka oss utifrån. Jag pratar inte om aliens och sånt. Ja, men liksom, jag uppfattar mig som väldigt... väldigt konkret, alltså det är liksom det är översvämningar, det är bränder, det är torka, det är liksom den typen av elavbrott och så vidare som man faktiskt kan förbereda sig på. Mycket saker kan vi inte förbereda oss på. De har då valt att hålla i sidan och tycka att vi fokuserar på de saker som känns mest realistiska och som också går att förbereda sig på ett vettigt sätt.
Strömavbrott och stormar känns mer realistiska. Precis. Än en zombie-apokalyps.
Lite så. Mm. Lite så.
Som sagt, det är ett väldigt stort ämne och vi hoppar kanske lite granna, men skitsamma, nu gör vi det. Jag bara tänkte så här, om man ska på något sätt zooma in på ett hushåll, ett hypotetiskt hushåll. Om du kan bara ge några exempel eller tankesätt hur man kan ta steget för att bli lite mer resilient, att bli lite mer motståndskraftig och kunna vara lite... Ja, men stå på egna ben, liksom, att inte vara helt beroende av liksom, skyddsnäten omkring oss.
Ja, precis. Alltså, det finns, jag pratar mycket om det i utbildningar och i föreläsningar, att jag har 5 steg som man måste förbereda sig. Alltså, vad ska man säga, 5 temaområden. Och det är värme, vatten, mat, kommunikation och sanitet. Det är liksom de 5 områdena som jag tycker att man... ska förbereda sig på. Och det låter ju egentligen vad det handlar om. Men värme, det är hur man håller värmen inomhus även när strömmen går. Vatten, det är hur man ser till att bunkra, lagra eller ha något system som gör att man kan komma över vatten på kort och lång sikt. Mat betyder ju naturligtvis vad man ska äta. Kommunikation, alltså hur man förflyttar sig, hur man håller kontakten med släkt, vänner och familj. Och hur man se till att få information från officiell information från samhället. Och sanitet, som också är ett väldigt viktigt område, det är ju hur man sköter disk, hygien, toalettbestyr och så. Och de 5 sakerna tycker jag att man då ska tänka igenom och förbereda sig på och skaffa de prylar man behöver och åtminstone tänka hur ska jag göra i de här 5 områdena om ifall att det blir ett långvarigt strömavbrott. det är ju ett väldigt enkelt sätt att i ett hushåll, oavsett om man bor i lägenhet eller i villa eller långt ut på landet, så kan man, för förutsättningarna är ju olika. Rent generellt är det ju lättare på landet än i en lägenhet inne i stan, därför att man kan gå ut och göra massa saker på landet och så. Man har mer yta, mer utrymme, det finns mer vatten och sådär. Men också ska man ju, tycker jag då, i synnerhet om man bor på landet, så bör man ju tänka på att alltså de här 7 dagarna som samhället säger då att vi ska klara oss på egen hand, det kan man ju bunkra mat för, till exempel. Men om man då ser det på lång sikt, de här värsta scenariot människorna som då hävdar att, ja men vad händer efter 7 dagar då? Det är ju ingen som vet. Det kan ju vara 7 år. Och ska man titta på så långa perspektiv, det är ju ingen som vet. Det finns ju alla möjliga tendenser som menar på att vårt ekonomiska system inte kommer att fungera för all evighet. Det finns ju inget ekonomiskt system som har gjort det, eller något styre eller sådär. Och på lång sikt så finns det ju bara ett sätt att överleva, och det är ju att odla själv. Det finns ju inget annat alternativ. Och byteshandel, möjligen att ha någon annan kunskap som du kan då byta till dig mat. Mm. Och det där är ju rätt intressant, kan jag då tycka. I synnerhet nu i tider av där man pratar om hydroponisk odling och alla möjliga stadsnära odlingssystem där vi ska odla i konstiga container nere i källarvalv och sånt där. Det är ju jättehäftigt. Men framförallt så handlar det ju om att det är teknikföretag som ska få PR. Det blir ju ingen mat att mätta befolkningen på. Man kan inte leva på basilika och bladgrönsaker. Så att på lång sikt så måste vi ju då se till att odla mat som faktiskt ger så mycket energi att vi kan överleva på det. Det kan man inte göra på något av det där som odlas i moderna odlingssystem idag. För det är bara bladgrönsaker och liksom, som jag sa, basilika och kryddor och sådär. Och dessutom så går den ena sånt företaget efter varandra i konkurs nu om man tittar i Europa. Funkar inte, det har liksom ingen bärighet i sig. Men jag skulle ju vilja då att, för att ta ett, alltså som du sa, titta på sitt eget hushåll, så skulle jag vilja att mer människor odlar för direktkonsumtion. Mm. Och det är ju svårt om man bor i lägenhet, men det är inte omöjligt, därför att man kan odla de där. Och det handlar ju mycket om att skaffa kunskap. Därför att gör man det år ut och år in och får de här tomaterna i ett söderfönster hemma, eller ett östfönster eller sådär, då vet man hur man ska göra också i större skala den dagen man behöver det.
Just det.
Och det är det jag pratar mycket om, att jag tycker att man bara tänka tanken. Det är sämst att inte tänka alls.
Och näst sämst, huvudet i sanden.
Ja, precis. Näst sämst är att liksom tänka tanken. Det är åtminstone mycket bättre än att inte tänka alls. Mm. Och nästa steg, det är ju såklart att skaffa grejer man behöver för att ha dem hemma. Och fullt ut, det är ju att skaffa både kunskap och grejer och faktiskt använda dem. Det är ju det bästa såklart. Men där ser jag liksom att om man nu tycker att det är spännande med hydroponisk odling, så visst, odla din basilika hemma i köksfönstret till din egen mat. Förgylla din egen mat. Det är fantastiskt, för du lär dig någonting på det. Mm. Och det smakar gott och är jättebra. Men det försörjer inte mänskligheten.
Ja, men vi flyttade till radhus i höstas till exempel. Slutet som. Och nu går vi in i första våren här i huset. Och där har vi en liten, eller två små trädgårdar. Och här är ju min plan att inte, givetvis inte bli självhushållande, men att faktiskt börja odla lite sådär.
Mm.
Så det är ju väldigt intressant.
Mm.
Men vad skulle du ge mig för, vad skulle du vilja skicka med mig för tankar och tips? Eller så här, hur mycket kan man alltså säga att om det är typ, man har en trädgård på 10x10 meter och ett äppelträd liksom. Hur långt räcker den ytan?
Ja, man säger så här, det finns ett antal studier som har tittat på hur mycket utrymme man behöver för att bli självförsörjande. Och det är lite olika resultat, men ungefär 400 kvadratmeter som man odlar behövs.
Det ligger lite i underkant där.
Mm. Behövs det för att vara självförsörjande för en familj på 4.
Mm.
Och den alltså, du sa att äppelträd, och det är fantastiskt, men äppelträdet skuggar ju också. Så ska man få stora, fina skördar, så gäller det ju att skapa då mikroklimat, det gäller att skapa rätt förutsättningar. Ett äppelträd ger ju skön skugga, och vissa växter trivs där i. Men för att få maximal skörd så behöver det ofta ligga där det är varmt.
Mm.
Och där det är framförallt solljus. Ljus är viktigare än värme. Men ljuset, så har du ett stort träd som skuggar hela trädgården, så är det då inte optimalt för att få maximal skörd. Det kan ju vara bra på många andra sätt. Men jag skulle, när man börjar att odla på det sättet, så skulle jag tipsa om att odla sådana saker som förgyller din vanliga mat. Till exempel kryddväxter, örter och sånt där som liksom blir jäkligt gott. Alltså. Mm. Och dessutom kan man torka. Men om du är självförsörjande på oregano till exempel, vilket vi i vår familj använder jättemycket. Det är rätt enkelt. Det behövs bara några plantor. Och sen så klipper man under hela säsongen och torkar en vanlig svamptork. Och så har man oregano under hela året. Timjan, samma sak. Man kan frysa in dill och persilja och allt sånt där. Det är ju jättegott att gå och använda hela året.
Ett tips nästa gång ni går i kryddhyllan. Titta på kilopriset på typ så här timjan och basilika. Det är typ så här 3-4 tusen kronor. Mm.
Och det blir mycket, det är bara egna plantor liksom. Ja. Och jag menar, persilja på friland går ju att odla, skörda i princip. Det går att skörda nu igen, där jag bor. Det har ju snön försvunnit liksom så. Vill man vara mer självförsörjande på att, alltså som verkligen ger energi, då är det ju rotfrukter som är fantastiskt att odla. Lök till exempel. Tycker jag slår ofta ett slag för lök därför att jag tycker att det är en sån gröda som blir ganska, det är ganska lätt att odla lök hemma i trädgården. Det blir ganska mycket.
Hur många skördar kan man... Är det bara en skörd då?
Ja, fast jag brukar ju tipsa då människor om att så väldigt tätt lök.
Ja.
Man kan så lök och man kan sätta utsäde, alltså små sättlökar. Och det är det enklaste att sätta sättlökar. Det kostar inte särskilt mycket. Man köper det i en sån här pack om 250 stycken och... Det blir 250 lökar om man ser till att vattna och så på. Och då har du lök. 250 lök räcker rätt länge. Sätter du 500 så räcker det ännu länge. Och så sätter man dem ganska tätt, vilket betyder att under hela säsongen så kan man dra upp en här och där ibland och använda som salladslök och använda som lite spädlök på tidigt på säsongen. Du kan grilla någon och så vidare. Så låter du ett antal stå kvar och låter dem växa upp till vinterdugliga lagringslökar. Och då har du ekologisk lök som kommer hemifrån, som har en grym smak.
Väldigt mycket näring också.
Absolut, alltså smaken är fantastisk i det. Lök är inte sådär supernärings...
Det kanske inte är.
Alltså det är ju framförallt en smaksättare. Okay. Men den är ju otroligt... Mat utan lök är ju, smakar inte särskilt mycket. Och dessutom så, som jag sa, så är det ju då ekologisk. Löken som kommer då från Europa och för... Vi har mycket lök från Nya Zeeland i Sverige. Det är ju besprutat på ett helt annat sätt än den du odlar själv hemma. Så det är ett enkelt sätt att bli självförsörjande på någonting väldigt konkret. Mm. Det är rotfrukter liksom. Potatis är ju så billigt att köpa, men tycker man det är kul så är det ett utmärkt sätt att odla. Mm. Men också andra rotfrukter. Gulbeta, polkabeta, rödbeta, kål inte minst. Kål är ett fantastiskt växtslag som finns allt från brysselkål till grönkål till spetskål till vitkål. Ja, det finns ju...
Och ska man odla potatis, så då en kul grej där är väl kanske att inte odla King Edward liksom, utan nej, att det finns jättemånga olika typer av potatissorter som inte används och som är typ...
Så du kan göra ganska mycket på 100 kvadrat. Du kan inte bli självförsörjande på årsbasis, men du kan bli självförsörjande i säsong.
Ja, alltid något. Det har ju hänt i, om vi bara ska titta på Sverige de senaste 2-4 åren, så har det hänt en del större, vi har haft stora stormar, vi har haft skogsbränder nu allra senast, som har verkligen har fört hela den här krisberedskapstanken till folks medvetande på ett helt annat sätt. Bara som sagt, vi flyttade ut på Värmdö och det var ju nu så här höst-vinterstormar där givetvis då väldigt mycket längre ut än där vi bor, de var ju strömlösa ganska länge och så vidare. Hur skulle du recensera inte stormarna och incidenterna utan beredskapen och hanteringen? Dina tankar, eller bara inte recensera utan bara dina tankar kring det liksom.
Alltså jag skulle vilja säga så här att även om det har framförts kritik mot bränderna, ledning och så vidare, så är det ju människor som på individ och stations- och befälsnivå presterar så bra de någonsin kan med de resurser och de förutsättningar man har. Man sliter hjärnet. Och det är liksom genomgående oavsett om det handlar om sjukvården eller det handlar om räddningstjänsten eller det handlar om MSB. Alltså att man har fått förändra, att man har fått minskade anslag under väldigt lång tid. Dessutom har alla sagt åt dem att vi ska bespara och vi ska skrota ut och vi ska förändra och så vidare. Det är så lätt att hänga någon chef. Det är så lätt att liksom ge någon generaldirektör skulden på något sätt. Men det är ju ett kollektivt beslut. Vi har gjort att vi har förändrat vårt civilförsvar och vår beredskap i mångt och mycket. Och sen så har vi ju dessutom då startat samarbeten som är spännande på sitt sätt. Till exempel brandflyget som är ett EU-gemensamt projekt. Vilket då Sverige får väldigt kritik för att säga att vi har inget brandflyg. Men vi har ju valt att lägga det i ett samarbete i EU. Vilket det kanske inte var bäst, men det är så man har valt att göra. Och nu ser vi då resultat av detta. Så jag skulle säga att jag tycker alla gör vad de kan och har möjlighet till. Men vi måste ju se till att det får kosta mer pengar. Att beredskapen återigen måste börja byggas. Och vi måste se till att ha kapacitet att klara av de här utmaningarna i form av vattenpumpa, slang, samarbeten mellan olika instanser i samhället. Liksom att, jag läste i MSB:s tidning nu alldeles precis att det var ju väldigt mycket olika instanser som hjälpte till vid brandsläckningen nu här i år. Till exempel bönder som körde med sina gödselsprut och sprutade vatten ut på sidorna för att man skulle få brandgat. Och massa föreningar som bredde mackor och allt möjligt. Som MSB och räddningstjänsterna trodde gjorde ideellt. Och nu visar det sig att nu kommer fakturorna in till räddningstjänsten, de kommunala räddningstjänsten. Som inte alls hade räknat med de här summorna som det då kostar. Och det här måste ju finnas någon form av beredskap. Det är klart att bonden inte kan vara ute och köra gratis i veckovis fram och tillbaka. Det kostar ju massa pengar. Mm. Men vi måste ju ha system för det här och bygga upp ett ansvarstagande i samhället. Ge människor uppdrag och se till att det finns genomarbetade strukturer hur man samarbetar. Mm. Jag vet att på Island så reste jag för ett 10-tal år sedan, 15 år sedan första gången. Och då hade ju bönderna ute på nordvästra delen av Island där det var väldigt ödsligt. Hade då ett uppdrag under vinterhalvåret när det då blåste igen att finnas som samhällets ögon och öron där ute. Så att var det någon som körde fast eller någon som på något sätt behövde hjälp så fanns det en lokal bonde som kunde var med och rapportera, kalla dit annan hjälpverksamhet och så vidare. Och vi kanske behöver komma dit på något sätt. Att vi delegerar ansvar, ger olika instanser ansvar. Och också se till att bygga ekonomiska möjligheter för det. Mm. Det är inte så att det inte finns pengar till något av det här. Det är bara att vi måste se till att fördela pengar rätt.
Vad ser du för... Finns det några så här intressanta initiativ eller trender inom allt detta vi har pratat om? Kanske då mer åt det fredliga självhushållandet än amerikansk prepping. Så här, internationellt, finns det några intressanta liksom som har poppat upp de senaste åren som du tycker att det här är intressanta idéer och initiativ som kommer? Jag bara tänker så här, en sak så här, lite så här, stadsodlingar och guerrilla gardening som man pratar om sådär. Mm. Det finns ju väldigt mycket gröna ytor som står oanvända liksom, som man skulle kunna smälla upp.
Mm. Absolut. Ja, det är ju en sån del som är väldigt spännande att liksom lyfta in den privata odlingen i stadsmiljö. Mm. Men också företag, alltså andelsjordbruk och den här typen av kommer ju allt mer i man odlar på gamla bakgårdar och som du säger eller på någon gammal nedlagd järnvägsstation eller sådär. Och det är ju härliga projekt som gör att närodlat sprider sig på något sätt. Men det är ju återigen en vad ska jag kalla det för? En liten del. Ja, det är lite snuttefilt. För att ska vi kunna försörja människor med mat på lång sikt så behövs det ju ett strukturerat jordbruk. Och vi behöver odla mat som man verkligen kan överleva på. Alltså det måste vara en sån energitäthet att vi kan överleva på det. Men i för att öka intresset för det närodlade och kunna ha de här guldklimparna. Mm. Så, det som förgyller smakerna, det som ser trevligt ut. Mm. Inte minst alla de här bladgrönsakerna. Men faktum är ju att vi odlar ju redan idag ganska mycket av det. Mm. Örterna som ni vet du köper i butik i kruka, de odlas ju redan i Sverige eller i Danmark. Och kommer ganska nära ifrån, så att det finns ju stadsnära, men den här förgyllda maten. Men tendens och trender i övrigt, det tycker jag nog är det här att intresset återvänder. Fascinationen för... Och det är ju inte bara det här, utan det är ju alltihopa intresset för att sy.
Mm.
Bordera, alla den här typen av hantverk och så återkommer ju.
Mm.
Och inte minst att vi köper prylar som har ett bättre kvalitet liksom. Och det börjar komma tillbaka sådana här yrken som handlar om att laga saker. Det är fantastiskt, jag tycker det liksom... det är väl en trend kan jag väl säga, som jag tycker är vettig och som handlar om hållbarhet.
Mm.
Att återbruka och sådär.
Mm.
Men i förberedare, om du tänker prepping och sådär, så vet jag, har jag inget konkret exempel. Så, utan det är nog generellt att vi börjar att bli mer intresserade och nyfikna på.
Mm.
På vad det är vi äter och har på oss och stoppar i oss och så.
Och där är ju du är en del av det här, höll jag på att säga. Trenden eller vad man kan säga. Att just att du har skrivit väldigt många böcker också. Kan du inte bara berätta lite grann... Om dina böcker?
Jo, absolut. Alltså jag skrev en bok, min första trädgårdsbok, så heter den Giftfria trädgården, och den kom ut 2010. Så det var ju återigen lite för tidig. Och det finns fortfarande kvar faktiskt, även om jag såg att den var slutsåld på ett par ställen nu, men på nätet, men den finns att få tag på. Sen så skrev jag då 2016 så skrev jag en bok som heter Lev som en bondehund har sett och klara själv. Som har gått väldigt bra. Och sen så skrev jag en bok som heter Bondens skafferi. För att jag mötte ju en massa människor som odlar och inte visste vad de skulle göra av saker och ting. Så då skrev jag en bok som handlar om hur man förädlar det man odlar och föder upp. Det är allt från att göra egen korv till att göra inläggningar och torka egna kryddor och sådär. Och sen så skrev jag då Krishandboken som kom i våras. Som är en handbok kring hur man bör förbereda sig. Och det roliga med den, dels är den illorange, så den är meningen att man ska hitta den. Men jag tycker att det ska finnas i varenda hushåll en sån bok, så att man ska kunna, dels om det händer något på riktigt ska kunna ha den, men man ska också kunna läsa på och sådär och planera utifrån den. Och så finns det en sjukvårdsdel i den, så att man ska kunna gå och hämta den där om det är någon som sätter i halsen eller om det är någon som... Man får ett hjärtstillestånd eller en allergisk reaktion. Och så då, det är ju liksom kärnan i den boken. Sen så skriver jag ganska mycket om i övrigt, men om resande fortfarande. Jag skriver nu i sommar så kommer det ut en bok som heter Svemester som handlar om att resa i Sverige.
Mm.
Som jag också då tycker är oerhört spännande.
Och sen så är du med i en podd.
Och så är jag med i en podd, ja.
Som heter Beredsam.
Beredsam.
Första avsnittet ligger ute nu när vi spelar in detta. Hur många avsnitt, vad kan du säga om den? Liksom, vad, är det en serie?
Ja, det är en serie. Alltså vi ska släppa ett avsnitt var 14:e dag. Så det är snart dags för nästa avsnitt. Och vi ska spela in nya avsnitt strax. Och det handlar ju om ett avslappnat resonemang kring kris och beredskap. Om liksom ibland väldigt konkret, ibland lite mer diskussionsartat. Men för att ge lyssnaren en...
Lite food for thought.
Ja, lite så. Precis. Och man kan ställa frågor in till via Facebook då, till det här för att få svar på frågor.
Vad tyckte du om den här serien Nedsläckt land som gick på SVT som blev något av en snackis?
Ja, alltså rent generellt så tyckte jag att den var bra, för att det blev ju just en snackis. Sen så som vanligt när det görs tv-produktion så blev det ju lite för mycket tv-såpa. Jag tyckte att den reste sig på slutet, men de första avsnitten var nästan så jag kände att det här vill jag inte titta på. Därför att man fokuserar på konflikt och så vidare. Och det är...
Han tror att han ska göra det här och hon säger att hon ska göra så här.
Och det är lite synd att ägna tid åt det när man egentligen då kan ge kunskap och så. Men den tog sig och blev mycket, mycket bättre på slutet och gav diskussion, en grund för diskussion. Och jag tror inte det är någon arbetsplats där man inte har pratat om det här. Så visst har den haft en funktion. Nu behöver vi ge mer kunskap.
Precis. När man håller på med det du håller på med, vad skrämmer dig mest?
Alltså jag blir inte så, jag är inte så rädd, eller jag är inte särskilt lätt skrämd, men det är klart att jag tycker inte om den här allt hårdare attityden som finns i samhället, för den på något sätt så skrämmer den mig. Att vi i vår del av världen tar demokrati för givet. Den typen av frågor skrämmer mig, och att vi fokuserar på saker som är svåra att påverka och sådär. Det som gör mig glad är att det trots allt ändå finns ett engagemang kring mycket saker. Och det finns en nyfikenhet och en vilja att lära sig. Jag tror vi behöver andas lite djupt ibland. Och djupandas och tänka att det är nog inte så farligt, men vi behöver planera och strukturera och sätta upp ramar och mål för att reda ut det här.
Men kan du bli rädd för framtiden?
Nej, jag är inte rädd för framtiden. Verkligen inte. Utan jag ser framtiden som en... jag tycker att det har en deprimerande och en väldigt svartvit bild av framtiden just nu. Med klimatfrågor och sådär. Som är oerhört viktiga att diskutera. Likaså diskussionerna kring insekter och djurlivets... hot. Men det har en förmåga att vi lever i, det är så många parallella världar som inte liksom pratar med varandra. I den ena världen så är det fult att flyga och det är förfärligt att flyga, och i den andra världen, som fortfarande faktiskt ändå är den största, där flyger man som ingenting har hänt. Och det är liksom, och vi måste prata med varandra, vi måste diskutera och se utmaningarna gemensamt på något sätt. Det ser jag som en utmaning i framtiden. Men jag är inte rädd för framtiden.
Känner du att du har liksom några så här kunskapsluckor idag i din verksamhet och i ditt värv som du känner att du vill fylla? Som du aktivt försöker fylla?
Ja, jag har väldigt många kunskapslyftkor. Jag ska ut på Nordiska trädgårdar nu i 2 dagar på mässa.
Lär dig allt om pelargoner?
Nej, jag ska möta... Ja, det ska jag kanske också. Men jag ska möta lite läsare i Landsmonte där jag bloggar. Och då har Land presenterat mig som att jag kan allt om trädgård och krisberedskap. Och jag känner att luckorna är rätt stora för att kunna titulera mig så.
Stora skor att fylla.
Ja, verkligen. Nej, men det är väl alltid så att det finns oerhört mycket kunskapsluckor, inte minst inom allt. Mer erfarenhet, mer teoretisk kunskap, mer erfarenhet krävs ju mer man håller på med det här. Och att utsätta sig och vara en del av frågor hela tiden. Där ser jag liksom att jag behöver lära mig mer.
Det måste vi alla. Har du något vist ord på vägen? Avrunda det hela med, för nu måste vi runda av.
Nej, mitt visa ord är att börja fundera kring hur du och din familj ska kunna förbereda er för att klara en samhällsstörning bättre. Steg nummer 1 är att är du inte redan intresserad av friluftsliv, så se till att bli det.
Lyssnar man på det här, då är man intresserad av friluftsliv.
Precis, det var därför jag tänkte att...
vad hittar man dig om man vill söka dig digitalt eller fysiskt? Du kanske inte vill ge ut din hemadress. Var kan man hitta dig på nätet? Och kanalerna så att säga.
Ja, alltså, jag bloggar ju på tidningen Land där jag har en blogg som heter Lev som en bonde. Det är väl enklaste sättet att hitta mig.
Googlar man Niklas Kämpargård så, då
så hittar man också. Ja, jag har en webbadress som heter likadant som mitt efternamn, kampargård.com.
Mm. Ja, men Niklas, tack så jättemycket för att du tog dig tid och lycka till på, vad heter det, mässan?
Nordiska trädgården.
Nordiska trädgården.
Tack.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.